Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på en podd från Media House by RF.
Hej och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Oturspodden.
Jag kanske ska döpa om den.
Nej, alltså jag är så trött på de här djuren som inte verkar
vilja samarbeta med oss.
Eller deras hälsa i alla fall.
Ja.
Oh, det har varit en tung vecka, veckan som har varit. Hattie, som ni kanske har läst på Instagram, eller så vet ni inte om det, har drabbats av kolik och är buköppnad. Ja.
Är kvar.
Hon är kvar på Strömsholm. Vi har... Ja, det var verkligen rart.
Ja, så kul har vi det. Tänkte om vi var omtumlade förra veckan så tror jag att vi är så helt jäkla om. Ska vi överkörda nu alltså?
Nej, men vi sa ju förra veckan så här, äntligen lite bra nyheter. HP är hemma. Det kändes ändå som att så här, nu vänder det, även om vi så hade haft en omtumlande vecka då med. Men nu börjar det faktiskt
bli motigt.
Motigt på riktigt och... Ja, alltså man tycker att man gör alla rätt, men något gör vi ju fel, känns det som. Ja. Men ja, nej, just nu är det faktiskt lite omotiverande att
hålla
gnistan. Men det är liksom mest jobbigt att se när de har så ont som hon hade. Mm. Och då gör det ont i en själv också.
Ja.
Men ja, vi kan ju kanske bara... Hur mår du? Om vi ska prata om något annat.
Jo då, jag mår bra.
Du mår bra.
Jag hade en skön, lugn helg. Mycket, träffat lite kompisar, grilla lite. Så att det var faktiskt landa i allt. Så att
jag mår faktiskt lite bra.
Mm. Du då?
Ja men, jo då, det rullar på. Det är ju alltid en sån här orostanke som ligger på hatten hela tiden, men det är absolut bra med mig. Vi kan ju berätta vad som hände. Vi kommer till stallet i onsdags morse, både du och jag samtidigt. Och där ser vi att Hattie ligger fast, rullar fast i boxen. Och ja, vi kan ju egentligen inte öppna dörren, så vi kommer liksom inte in till henne. Så att vi tar en steg och springer runt på utsidan och klättrar in genom fönstret. Det är ju öppet nu, men annars kan vi också öppna det utifrån på våra boxar. Så att vi sprang runt och hoppade in den vägen och hade med oss lite liner och kunde dra loss henne liksom. Och då var tanken liksom direkt när hon kom upp och sa, åh gud vad skönt, men vi går ut och går med henne. Eftersom att vi inte vet hur länge hon har legat där. Och vi insåg ju ganska snabbt att hon var dålig. Att hon hade ont i magen och
hela kroppen.
Ja, exakt. Hon hade väldigt ont i magen och vi fick ringa ut distriktaren som fick komma ut och hjälpa henne hemma på plats. Och i samråd med dem så var det bara att åka direkt in till sjukhuset med henne och
där gäller det egentligen mest bara att stabilisera så att vi kunde åka.
Ja men precis, stabilisera så att vi kunde få en säker färd in, vilket gick bra. Och sen så väl där så tror jag det tog en timme kanske innan de väl buköppnade henne. Och operationen i sig har gått bra. Hon hade tunntarmen som hade liksom klämt in sig i ett litet hål som tydligen finns i magen hos dem. Vilket gör, alltså det blir som ett tarmvred. och det gör ju fruktansvärt ont.
Mm.
Och när de gav henne narkosen och la henne ner så har det förmodligen liksom åkt ur där det satt i kläm av sig själv. För när de väl liksom öppnar upp henne så liksom, då är det löst, eller om man säger. Men det de kunde göra då var ju att tömma tarmarna och massera igång magen och sen sy ihop henne igen. Och på det viset känns det ju bra att det inte är någon tarm som har behövt kapas.
Ja.
Men det är ju alltid kritiskt. Dels att liksom bara söva en häst och operera en häst är alltid kritiskt. Men också buköppningar är ju väldigt, väldigt jobbiga. Och framförallt så är det ju en tid efter som är ganska jobbig också.
Mm.
Så att, ja, nej, det var en dålig vecka återigen.
Ja.
Och jag har jagat sjukhuset här och försökt liksom få kontakt och se hur hon mår och ja, hur det går.
Mm.
Och man känner ju sig som världens jobbigaste hästägare, men jag tycker att man ska faktiskt få lite uppdatering och ibland får man jaga den där uppdateringen och det har jag gjort.
Ja.
Men
det är väl typ egentligen det minsta man kan göra, alltså hemifrån. Eller egentligen det enda man kan göra hemifrån. Man känner sig ju så himla hjälplös i sådana här situationer. För det är, alltså, finns ju ingenting vi kan göra. Vi kan ju bara hoppas liksom.
Ja, absolut. Och i fredags var vi iväg med Sune och visade honom på Strömsholm. Och då gick vi ner till Hattie och hälsade på henne såklart. Mm. Vilket vi... De hade ju sagt att de inte hade några liksom anhörigbesök eller ägarbesök på grund av liksom, ja, olika skäl. Men de var snälla och vi fick faktiskt hälsa på henne eftersom att vi ändå var där. Och det var väldigt, väldigt skönt att få se henne och mysa lite med henne. Och det var ju både du, jag och Elin som var där, så det var skönt att vi alla tre fick den chansen.
Ja.
Och sen... så har det ändå liksom varit stabilt nu. Men hon får fortfarande vara kvar några dagar till och se om det fortsätter åt rätt håll.
Mm.
Och sen hoppas vi att hon får komma hem snart och fortsätta sin rehab här hemma. Och ja, det var ju inte riktigt hennes planer för den här våren. Men det har vi lärt oss att det blir ju sällan som man tror eller planerar. Och det viktiga nu är ju bara att hon får komma hem och må bra.
Ja.
Och komma... tillbaks.
Ja.
Och det är ju så sjukt att se. I tisdags kväll så tog jag ut och stod och ryckte henne på kvällen för att jag hade en glapp mellan mina lektioner. Och då tog jag ut Hattie och stod och ryckte henne länge och verkligen så här, lilla gräsmagen och liksom så här, men gud vad rund och fin, vad fin hon är i kroppen nu liksom. Och sen så tittar man på henne fredag och det är liksom bara gått några dagar. Och det är ju liksom...
Det är sjukt hur fort de tappar. Alltså det är obehagligt.
Jätteobehagligt. Alltså efter en sån operation så är det ju verkligen liksom inte mycket häst kvar. Sen vet vi att de kommer ju snabbt tillbaks. Men också bara den här vetskapen om att man svälter dem ju liksom.
Ja.
Och det de har uppdaterat mig med nu är såhär, ja, hon är hungrig. Och det är såhär, ja, men det är ändå ett gott tecken, ett sundhetstecken att hon börjar bli lite hungrig. Men att man inte får ge henne mat känns ju verkligen så.
Ja, man vill ju bara trycka i henne morötter när vi var där,
men ja, det är ändå man vill.
Ja, man kan ju inte göra någonting
liksom. Nej, men ja, de har successivt ökat fodergivan lite grann för varje dag. Även om det är väldigt lite hon får, så får man i alla fall mat. Men ja, nej, det är
inte kul att se.
Ja, det är jättejobbigt. Och jag tror att det blir extra jobbigt också när man verkligen ser det så tydligt på liksom hela buken och hur de blir så himla insjunkna direkt.
Ja. Liksom. Och också hur tydligt hon har visat att hon har varit så obekväm och haft så ont. Det är också himla jobbigt att se. Mm. Alltså, ofta typ, om de är halta, det är inte så att de blir inte så hängiga. Alltså, de blir som aj och mitt ben gör ont, men det är... De blir inte så allmänpåverkade.
Ja, exakt.
Det tycker jag är så himla jobbigt att se.
Om en häst är skadad och står på box för att den har liksom den får inte röra sig fritt eller sådana saker. Det är ju också jättejobbigt, men det här som du säger, när man ser på hela hästen att det gör ont, den är inte kul.
Nej, och det är ju verkligen så, alltså, hästarna visar ju inte sånt om det verkligen inte, om de verkligen inte har ont, med tanke på att, alltså, det sitter ju sen det vilda liksom.
Mm.
Det är ju de sjuka sköra som dör först, och de kämpar ju in i det sista med att inte visa någonting.
Mm.
Och då att se dem så här hängiga,
ja, verkligen.
Det är inte kul.
Nej, det är inte kul. Usch. Och också när de, med så stora djur, när de väl har ont, som innan vi liksom åkte in med henne, när vi väntade på distrikten skulle komma ut och stabilisera henne, bara den, alltså så här, det blir så stort, det blir så mycket när det är så stora djur, och man känner sig återigen så hjälplös liksom. Men ja, nej, vi håller tummarna för Hattie och hoppas att det här var verkligen så droppen på den här
stora bägaren, alltså.
Ja, otursbägaren som verkligen har runnit över för länge sedan. Men ja, det var en uppdatering om Hattie, och vi håller såklart tummarna och håller er uppdaterade. Men än så länge är läget stabilt, och vi hoppas att hon får komma hem snart. Och att det var en sån väldigt så bara engångsgrej som de som drabbade henne. Och de förklarade för mig att det som hon då hade med den här tunntarmen, som har förmodligen så vikt sig och åkt in i de här hålen som finns i magen, är ju väldigt, väldigt sällsynta, men det händer. Och ja, antingen så har hon ju, alltså har det ju hänt för att hon har legat fast. Men ja, nej, det var i alla fall skönt att operationen gick bra och de inte behövde så kapa någon tarm, för det gör ju tillfrisknadsprocessen lite enklare förhoppningsvis. Så att, ja, nej. Skit.
En härlig, bra start på podden.
Alltså, den här podden fyller ju sig själv med innehåll. Det är ju en sak som är säker. Men jag har också märkt hur obehagligt bra man är på att bara så dra på sig det här, vad ska man kalla det, skalet av att så här bara bita ihop och köra på. Som bara så, när folk kommer så, man, till slut orkar man liksom inte.
Nej.
Jag är inte en sån som så, ja, nej, det är skit.
Ja, nej.
Så att det är till slut när någon sa hej, som inte har någon aning om hur skit det är, man själv tycker att det är svårt, så det är bara bra, eller liksom man bara, även om man grinar ena sekunden, så kan man andra sekunden bara bita ihop och så gå ut och ha lektioner, eller bita ihop och gå in och tävla, som jag också har fått göra liksom. Så att man är väldigt bra på det, och bara så
man lär sig
stänga tyvärr av och fokusera, vilket kanske i och för sig är en bra styrka att ha. Men
ja, man får typ ta gråtandet när man så har jobbat klart och kommer hem.
Typ
Då det får komma.
Ja, så det verkligen. Men
så nu vet ni vad jag och Lina gör efter jobbet. Vi jobbar och är glada, sen så kommer jag hem och gråter.
Ja, men man kan ju heller inte gå runt och gräma ner, utan
nej, det gör ju ingenting bättre liksom.
Nej, och återigen så är det ju ingenting som vi har kunnat påverka. Utan det här var väl ren otur bara. Och
och det, alltså, som sagt, det är hästar, alltså det händer grejer.
Och jag får nästan då, alltså, skuldkänslor istället, om man så, men man vill ju bara så bita ihop och fokusera på annat och göra det jobbet som man ska göra och har tänkt att göra, även om det här har hänt, så får jag istället nästan så dåligt samvete, för man får ju ändå så tillfällen där det känns bra om man inte tänker på Hattie. Till exempel inne på tävlingsbanan så tänker jag inte på Hattie.
Nej, men det när jag gör så,
träffar folk på så tävlingsplatser, alltså så här, det, man får lite så guldkänslor typ, att man så kan bita ihop, och det kan jag tänka mig inte bara, alltså, är relaterat till hästar. Det kan ju vara att man kanske har jobbit familjen, eller har det här hänt något annat så tragiskt, eller en familjemedlem kanske har gått bort, men att man möter de här skuldkänslorna när man känner att man har en bra stund.
Ja, men jag tror också att man verkligen måste vara noga med att låta sig själv även när det händer såna här saker, att man låter sig själv ha de här bra stunderna också, för att annars så alltså, tar man sig liksom inte riktigt igenom vardagen, och gräver man ner sig, alltså tills man hamnar ju inte på ett bra ställe. Och om man då lyckas ha de här stunderna som man liksom kanske glömmer, alltså inte tänker på det lika mycket, även om det är jobbigt, så måste man nog låta sig själv alltså känna att det är okej att inte tänka på det varje vaken sekund heller. Att man får inte liksom glömma bort sig själv. Det är jättetråkigt, och man mår jättedåligt, som i vårt här nu för fall nu för Hattie, så samtidigt så kommer hon inte må bättre av att du har skuldkänslor. Alltså det är liksom så. Du gör ju allt du kan, och vi har gjort allt vi kunde den dagen det hände också. Men hon frisknar ju inte till snabbare för att du går här och tycker att du är en dålig person för att du råkar glömma henne i 5 minuter när du går in på tävlingsbanan. Alltså det är ju helt okej, Lina.
Ja, nej. Men jag tror som sagt det är nog ganska vanligt att de känslorna eller den tanken kommer.
Ja.
Och som sagt inte bara hästrelaterat utan övriga saker i livet också. Men ja, hon får komma hem snart.
Ja.
Så kan vi mysa med henne hemma. Men det är också hellre att hon står på klinik en extra dag eller två extra dagar. Och komma hem och läget verkligen är stabilt.
Ja.
För vi kan ju inte göra så mycket om hon skulle få något form av återfall. Nej. Vilket troligen är väldigt liten. Men skulle hon få det så kan ju inte vi göra så mycket här hemma.
Nej.
Utan
nej.
Då känns det bäst att hon är på rätt plats. Och med rätt hjälp. Men vi saknar henne. Hon får helt enkelt, hennes fokus i år blir, eller hennes fokus i vår blir då bara komma hem och må bra.
Ja.
Och så får vi se. Ja. Som vi nämnde tidigare så hade vi andra planer för henne, men det får helt enkelt vänta. Och det viktiga är att Hattie mår bra och att hon kommer hem och blir återställd. Så får vi helt enkelt se.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Annars då, ska vi prata om någonting roligare?
Du, vi var ju iväg på 2 tävlingar förra veckan. Mitt i kaoset. Och det var ju faktiskt, det gick ju bra båda dagarna.
Ja, men det gjorde det. Vi var iväg med Force som gjorde sin andra start i livet, och jag var faktiskt väldigt nöjd med känslan. Vi hade en liten miss, men övrigt så tyckte jag programmet överlag hade vi en väldigt mycket bättre kvalitet. Och erfarenheten, eller han kändes liksom lite mer erfaren och lite mer vuxen i sitt liksom agerande. Så det kändes som att han började så växa in i den här tävlingsrollen. Ja, han gick som sagt en 5-årsklass, satte inget kval, men i min mening så var han känslan bättre och kvaliteten bättre än tävlingen innan. Så han ska få ut och tävla här nu på fredag igen. Och den här gången så är det utomhus och dubbla banor och en mycket mer liksom, en större tävlingsplats med tanke på att det blir dubbla banor som är igång samtidigt. Så det kan också vara en väldigt bra träning för honom.
Ja.
Så att jag var jättenöjd med honom. Och liksom hans prestation. Var jag. Så det var absolut en lyckad start. Och sen så var vi iväg med Sune.
Ja, Sunis.
Lilla Sunis. Och han fick då gå ett ridhästtest, som det heter, för 4-åringar. Och fick med sig ett diplom hem. Och skötte sig exemplariskt från morgon till kväll, vill jag säga. Från att vi åkte hemifrån till att vi kom hem.
Ja.
Och också, han har ju inte... alltså, gjort något tävlingssammanhang mer än 3-årstest. Eller?
Nej, det är ju ett år sedan.
Typ. Det är ett år sedan snart. I somras gjorde han. Ja. I juni tror jag han gjorde det.
Ja.
Och ja, men han gick rakt på lastbilen. Åkte jättebra. Kom fram. Också så här, bara så. Tar allting med ro. Mm. Väldigt enkel att ha med sig. Snäll att hoppa upp på. Framridningen gick jättebra. Och väl inne på banan så gjorde han liksom, han satte varje fot där jag bad honom. Så att han var superduktig. Och jag fick en jättefin känsla. Och jag sa till dig på framvridningen så här: gud, det är sjukt när man tänker att så, här sitter jag på min så 4-åring som för ett år sedan inte ens var inne i den. Vilket han inte var.
Nej.
Vi började rida in honom i maj förra året. Så att det är helt otroligt att han bara gör det så enkelt.
Ja. Och det har han ju egentligen gjort hans första år som ridhäst.
Ja, men verkligen.
Har det ju bara gått jättebra.
Ja.
Varit jätteenkelt och jättesnäll.
Verkligen. Så att han fick ju faktiskt väldigt fina poäng. Fina omdömen. Han fick, eftersom att det är ett 4-års ridhästtest, så bedömer de ju både exteriör och gångarter. Mm. Det är 2 olika domare som bedömer det. Och exteriören så fick han 8 på hals och bål. 8 på typ och 9 på ben.
Ja.
Vilket är jättefina poäng. Han fick väldigt bra positiva kommentarer. Och domars hade varit kul att få ge ut en 9 på ben. Vilket tydligen då inte var så vanligt. Och sen så gångartsmässigt så fick han 7,5 på trav. 8 på skritt. 8 på galopp. Och 8 på framtidsutsikter.
Ja.
Så att han fick med sig jättefina procent. 80% i snitt. Och ett diplom.
Jätteduktig.
Ja, men jättekul. Så att, nej, jag är supernöjd med honom faktiskt. Det är verkligen, han har verkligen gjort mer än vad man hade kunnat förvänta sig. Så att nu har han fått ett 8 veckors långt sommarlov.
Ja, väl förtjänt semestern.
Ja, men verkligen. Han och Justin går ju fortfarande ute dygnet runt. Men...
Ja, Justin har inte fått sommarlov, men Sune har gått på sommarlov.
Ja, nej, men så det var jättekul. Jag hade heller egentligen inte förväntat mig någonting annat. Eller liksom
nej,
så.
Nej,
men han,
det hade man ju kanske
man vet
inte.
Ju aldrig. Och framförallt så här med vita staket. Och han är ju så bra där, för att han kommer in på banan och så tittar han liksom. Och det är ju klart att det, ja, men så här, vita staket, det är blommor, det är skyltar runt liksom sargen på ena sidan.
Och domarbord och kameror och grejer.
Ja, och då tar han liksom ett varv och spanar runt.
Mm.
Och sen så när han inser att så, jaha, okej, okay, så här ser det ut här. Ja, men då går jag då.
Ja.
Och då går han verkligen. Så att nej, det var jättekul. Vuxenpoäng och välförtjänt sommarlov, helt enkelt.
Verkligen.
Vi sitter här i köket och det luktar... omklädningsrum.
Det luktar ett grabb omklädningsrum, så tonårsgrabbsrum typ.
Riktigt så. Satan. Gärna så här, eller gärna, men så här, lite så antingen fotboll eller hockey omklädningsrum där man så tar av sig de här svettiga.
Och det är också hemskt för att vi är liksom bara 2 tjejer som sitter här.
Tjejer.
Och att vi kan lukta så här. Vi brukar alltid säga det. Ofta kanske typ strax innan lunch att så här, fan vad hemskt, nu känner jag min egen svettlukt igen. Då vet man, när man börjar känna sin egen svettlukt,
då är det illa.
Då är det illa.
Då tänker man, undrar hur länge alla andra har känt den.
Exakt.
Hästarna är inte så skinka som ska göra. Nej, det märks att det har blivit varmt. Nu är det dock perfekt värme. Det har dock kommit lite insekter. Men det är liksom inte så att hästarna tycker att det är superjobbigt än.
Nej.
Det har inte vi heller för den delen. Och det är liksom, det är väldigt varmt och skönt. Man blir svettig absolut och vi får skola av hästarna. Men det är ju inte,
det är inte så odrägligt. Nej, och det är inte så pass att de tycker att det är liksom för jäkligt och går pass än.
Nej, gud nej.
Mårkar jag fortfarande.
Det vi brukar göra på liksom lite längre in på sommarperioden, det är ju att man kanske startar dagen lite tidigare och tar en längre lunch.
Exakt.
För att ja,
det är varmt på dagen.
Ja, men både för häst och för människa så är det skönare att ta en liten paus mitt på dagen när det är som varmast.
Ja.
Och rida kanske då lite tidigare och lite senare.
Mm.
Och då kan vi passa på att ta en sväng till stranden eller någonting.
Ja, jag tänkte säga Elins pool.
Elins pool är perfekt när det är sådär varmt. Nej, men det är faktiskt något som vi brukar göra. Mm. Och de dagarna eller komma här också.
Ja.
Podda är en bra uppgift när det är sådär varmt. Bra.
Ja,
vi får så bunkra poddavsnitt.
Sätter oss på en flytgrej
i vattnet.
Så åker runt med micken.
Jättebra idé. Ja, nej.
Känner oss också när du kommer så plumsa i som öra.
Ja, verkligen. Men vår tur som lär ske.
Och smidighet också för den delen.
Ja, verkligen.
Ja.
Ja. Ja, nej, men vi ska absolut inte klaga. Det är,
vi kan
anpassa våra dagar efter vädret. Och det är ju det här vi har längtat efter nu i
så många månader.
På tal om väder så tänkte jag prata något helt annat.
Okej. Okay. Något annat än väder eller något annat än...
Något annat än väder.
Okej. Okay. Okay.
Vi har fått in en veckans fråga.
Jaha, trevligt.
Veckans fråga.
Fråga till podden. Hej, jag har ridit på kandar på mina senaste hästar och tävlat upp till svårklass i dressyr. Men min nya häst gillar verkligen inte kandar. Prova mig försiktigt fram och även väldigt snälla bett och ingen stångtygel alls. Med de nya reglerna så får ju dressyrhästen gå på träns upp till GP i Sverige. Så skulle du lägga kandaret på hyllan eller har du tips? Mm. Han går och gapar som om jag har stoppat in en boll och det går jag var tvungen att läsa meningen igen, det stod så. Han går och gapar som att jag har stoppat in en boll och det går inte att stänga munnen, men är väldigt fin i munnen på tränset. Tack för en bra podd och grymt bra ridet på Patrik Hittelkliniken. Tack snälla. Och bra fråga. Vi har ju lyft kandarfrågan lite tidigare, men vi har egentligen inte gått in på det så djupt.
Nej.
Och jag tänker att vi kan prata lite, när vi ändå pratar kandar, så kan vi prata lite vad för typ av kandar vi gillar.
Mm.
Och vad vi har för erfarenheter av olika typer av bett. För vi har ju pratat mycket bett när det kommer till tränsbett, men vi har egentligen inte pratat så mycket kandar.
Nej,
liksom stänger.
Nej, det har vi inte gjort.
Men absolut, så har du en häst som funkar väldigt bra på träns, så skulle jag absolut lägga kandaret på hyllan. Sen kanske det funkar om ett tag, men jag skulle absolut inte rida med det bara för att. För att du får ju som sagt tävla med träns, och då skulle jag göra det.
Ja, det beror, eller tänker jag, det lät ju som att hon kanske hade, alltså, mål att rida internationellt.
Ja, då. Alltså har man... Hon skrev ju att man får ju rida upp till GP i Sverige på träns, och då tolkar jag det som att det är liksom det hon har som mål.
Ja, och då hade jag absolut lagt det. Om den går bättre på träns är det bara att rida på träns.
Ja, men precis.
Då finns det ju egentligen ingen anledning att rida på kandar, tänker
Nej,
jag.
Verkligen inte. Utan har du en fin känsla på tränset, rid på tränset. Det är ju också så att dels så ska man ju försöka rida på någonting som hästen gillar och trivs på. Men du kommer ju också få bättre poäng om du rider den här som är liksom nöjd och bra i kontakten.
Ja.
Domarna drar ju på en gapande mun, vilket den, i det här fallet var det den gjorde. Så att absolut så skulle jag rida på träns.
Mm.
Sen kan det vara så att rider du på träns om en period så funkar det bra.
Mm.
Och då kan man ju testa då. Men annars skulle jag liksom bara... skrota kandarridningen och rida på träns faktiskt.
Ja. Och jag tänker att, alltså, är det så att målet är att rida internationellt, så jag tänker att det är bra att, alltså, det är bra att kunna gå bra i Sverige först innan man tar sig dit, så att, alltså, då kommer man ju längre om man skrotar kandaret.
Mm.
Alltså, så får man väl se.
Ja, men verkligen, och det har vi ju också nämnt, att vi inte riktigt förstår varför de har
tagit
bort. Det var ju tillåtet att ta och rida på trends internationellt också. Och ja. Det är konstigt att de har tagit bort det.
Ja.
Men det finns ju fler konstiga regler som
jättemycket konstiga
regler. Jag tycker de har, och inte bara internationellt utan även här i Sverige.
Ja.
En sån sak angående bett här i Sverige är ju till exempel när vi ändå pratar kandar, de här VIP-stängerna som helt plötsligt har blivit förbjudet, vilket jag tycker är jättekonstigt, för det är ju den, alltså verkligen den snällaste stången. Vilka är det? Om du tänker att du har en stång.
Är det den som rör?
Där skänken är lös
liksom. Ja, får jag inte göra det längre?
Nej.
Ja, men det var ju det jag hade på. Eller alltså nu. Nej, fast det var i början.
Ja. Jag hade också en häst som jag redde på. Mm. För hon tyckte inte heller om alltså stången liksom. Till en början. Sen kunde jag rida på en vanlig stång och det gick bra. Men till en början så ville hon inte att liksom ha någonting stöd från stången överhuvudtaget. Och då var ju en sån här VIP-stång jättebra. För att tog jag i stångtygen så rörde sig ju bara skänken.
Ja.
Och inte liksom trycket i munnen.
Ja.
Så jag vet faktiskt inte anledningen till varför de har förbjudit det. Det man behöver då på en sån stång är ju en sån skumrem som sitter genom kedjan för att liksom göra något form av stabilitet. För att annars så drar de ju, alltså de slår ju över eller vad man ska säga när man tar i dem. Men jag tyckte det var en jättebra stång och funkade säkert jättebra på vissa hästar. Något annat man kan tänka på när man har en häst som kanske är lite känslig i munnen eller man inte vill ha så mycket stöd av själva stången är ju att rida på en stång med lite kortare skänklar. Desto kortare skänkel desto mindre hävstång får du. Och jag brukar rida på de här 5 cm stängerna på de flesta. Tycker jag. Det är väl lite så standard och det har funkat jättebra. Och det är ju den lite kortare liksom varianten på stängerna.
Ja.
Och ja, desto längre skänkel du har, desto mer hävstång får du, desto skarpare blir det ju. Men som hon också har skrivit, man kan ju rida med väldigt, väldigt lite stångtygel. Och man kan ju liksom verkligen kontrollera den och låta den glappa. Och det är ju så jag brukar göra när jag vänjer in hästarna på kandar. Att jag rider med liksom bara tränsbettet och sen så gör jag en knut på stångtygen och låter den bara hänga. Bara så att de lär sig att ha någonting i munnen. Och det man också kan göra som ibland funkar väldigt bra, det är ju att när man tränsar att man typ ger ett äpple eller någonting så att de verkligen kommer igång och börjar liksom tugga och de känner att det liksom känns okej. Men också att de producerar ganska mycket skum då.
Ja.
Vilket brukar göra det liksom lite bättre för dem. Så att det kan ju också vara ett tips om du inte har testat det. Nu kanske du har testat allt. Men att ge ett äpple och sen kanske ha en stång med lite kortare skänkel. Något som är kanske, det verkar ju som att den inte gillar att ha mycket saker i munnen. Då kanske man kan rida på någon tunnare variant av både kanske stång och bridong. Och testa det. Och om man ska kombinera stång och bridong så är det också en stång eller en bridong med fasta ringar blir ju också oftast liksom snällare om man får lite mer stöd. Så att, hade jag varit dig, om du inte har testat det, så hade jag testat ett liksom ett bett eller en bridong med fasta ringar, antingen en 2- eller 3-delat men en tunn liksom. Och sen så hade jag testat en skänkel med väldigt kort skänkel. Eller en stång med kort skänkel. Och ge äpple i samband med att man tränsar hästen. Och kanske ge en liten äppelklyfta även när hästen har liksom betten i munnen. Och sen gör en knut på stången så att man verkligen rider helt utan den. Till en början. Bara så att den får vänja sig med att det är liksom fler bett i munnen.
Ja. Och känner du inte att du verkligen, verkligen, verkligen behöver det, så rida på träns.
Då hade jag ridit på träns, absolut. Man kan ju också linda lite latextejp ibland. Kan också hjälpa. Så att man får ju helt enkelt testa sig fram. Men äpplet är jättebra tips. För att det brukar bli väldigt naturligt för dem när de får tugga lite och känna att det känns helt okej.
Okay. Ja.
Och det här med att acceptera kontakten. Det kan ju vara någonting som är lite klurigt på de yngre hästarna. Och någonting som vi brukar göra mycket där, det är ju att tömköra.
Det gör vi faktiskt väldigt mycket.
Och det är faktiskt någonting som jag bara nu senaste veckan har haft jättebra hjälp med 3 hästar. Att alltså tömköra från marken har varit så lösningen på problemet som jag får i sadeln.
Ja.
Vi har ju pratat lite tömkörning, tror jag. Eller om vi bara har nämnt att vi gör det här i
jag
podden.
Jag tror nog mest att vi har nämnt att vi gör det som en variation. Eller en variation.
Ja, en variation med en komplettering.
Exakt, liksom. En komplettering. Det jag letade efter.
Men ja, precis. Och vi tömkör ju nästan... Jag longerar inte jättemycket längre.
Nej, vi longerar typ aldrig förutom om de går med
ekobandet. Ja, exakt. Men annars så är det ju tömkörning som jag föredrar. Dels för att man kan liksom jobba hästen lite bättre för att man har en så innerkida och en ytterkida och man kan liksom hjälpa dem lite mer.
Ja.
Men sen så framförallt det här med att acceptera kontakten kan ju verkligen vara räddningen. Eller liksom kunna ta igenom det lite på töm. Där man verkligen kan vara så konsekvent som man vill.
Ja.
Ibland kan det ju vara så att till exempel en ung häst inte riktigt... Ja, men vi hade ett exempel förra veckan där en häst inte riktigt ville stå still i halterna. Där den liksom antingen höll på att trampa runt eller när jag liksom höll en lätt kontakt för att jag ville ha en rund överlinje på den så liksom la den en Mach 3 bakåt och backade.
Ja.
Och där när man liksom gick på med benen så blev den bara stressad och hoppade runt.
Mm.
Och sen så tog jag hjälp av dig att stå på marken bakom och liksom så stoppa upp den med liksom en lång pisk. Att man höll långpisken bakom
bara
den.
Som istället för en vägg så var det jag.
Precis. Och jag försökte göra halterna mot väggen också så att när den backade så alltså, kom väggen som stopp. Men jag fick liksom inte riktigt till det. Och den blev bara mer och mer frustrerad och hoppade runt.
Mm.
Och då hoppade jag av och sen så slängde jag på tömkörningsjorden och sen så kunde jag istället liksom gå med den på töm. Och där så kan de ju ibland på töm bli liksom väldigt så frustrerade för att de känner att de inte riktigt kommer någonstans. Men det är också väldigt bra på töm att kunna liksom vara så konsekvent som man verkligen vill tills de förstår.
Ja.
För att det blir ju inte lika farligt eller liksom på det sättet om hästarna nu... Ibland vissa liksom lättar ju uppåt och ibland så kastar de sig och far iväg åt andra håll. Men sitter man liksom på så får man ju på något sätt också tänka lite på sig själv.
Ja.
Men står man på marken och tömkör dem så kan man ju vara mycket mer konsekvent på ett helt annat sätt kan jag tycka. Och också att man ibland ser från marken gör ju också väldigt bra, stor nytta. Ibland så kan jag se så här, men det är det här som händer. För det ser jag inte eller känner jag kanske inte från sadeln. Och att man kan vara liksom supersnabb även från marken.
Ja.
Och jag har haft några hästar som kanske har varit lite svåra att glappa i kontakten eller att de inte riktigt så accepterar att vara mellan hand och skänkel. Då tycker jag också är super bra att kunna tömköra dem. För att det är många gånger som en häst jag har tömkört bara så exploderat rakt upp och då är det ganska skönt att inte sitta på.
Nej, exakt.
Men man får oftast en väldigt bra resultat utav det.
Ja, och jag tänkte säga, vissa behöver ju bara få explodera en gång innan de bara tänker att det var inte värt, alltså det var ingen stor grej egentligen och sen går de jättebra och då är det gärna skönt att inte behöva ta explosionen från ryggen.
Ja men verkligen, det behöver inte betyda att man är osäker eller rädd där uppifrån, men man jag tror, eller jag i alla fall, det att jag ger den här eftergiften som hästen vill ha, ger jag lite snabbare från ryggen. Medan jag på tömmen kan liksom hålla kvar lite till. Och det är kanske därför de också ibland så exploderar på tömmen. För att sen verkligen liksom bli bra.
Ja.
För att man verkligen liksom kanske håller kvar eller håller om eller kan korrigera framåt lite mer än vad man gör uppsuttet.
Ja.
Och det jag gör när jag tömkör är ju oftast att jag sätter det om man tar upp några viktiga saker när man tömkör är det att man ska ju absolut ha hjälm och handskar och bra skor liksom, absolut. Men framförallt så är det viktigt att ha en bra tömkörningsjord som sitter liksom någorlunda bra. Vi har ju haft så här billiga som har varit värdelösa.
Ja men de går, det funkar inte.
Nej men de har varit i syntet eller bara någon liksom dålig lädermaterial och sen de glider runt och sitter liksom inte still. Och man behöver en jord som sitter still så att man alltså den ska helt enkelt sitta där
den
ska. Ja,
det ska inte vara ett störningsmoment att jorden börjar glida.
Nej, man får stanna och dra ner den från manken liksom.
Ja.
Och sen så ett par bra tömmar med bra längd.
Vi har ju läder. Vi tycker att det funkar bäst.
Lädertömmar tycker jag absolut är det bästa. Och sen så gillar jag att sätta Jag tömkör absolut en del fyrkantsspår och flyttar undan ytter och sådär. Men jag är ju egentligen mest på volt. Mm. Men jag byter varv lite fram och tillbaka ibland, men också varierar jag, kanske tar någon lång sida in på volten och så någon lång sida in på volten. Men jag brukar oftast jobba ett varv i taget, och då gillar jag att sätta, om man tänker att man trär igenom tömmarna högst upp i ringarna, drar igenom dem liksom där, och sen så sätter jag yttertömmen fast i bättringen direkt.
Som en vanlig, bara rakt igenom.
Rakt igenom, ja. Och sen så innesätter jag också liksom högst upp i översta öglan, drar igenom den. Och sen drar jag liksom genom bättringen och tillbaks in till, eller bak till tömkörningsjorden igen. Och fäster den då lite längre ner, så att man får liksom en bra ställning där. För då kan man ju, där blir det lite som en gramaninspänning då på insidan, och då kan man liksom
forma dem lite mer.
Forma dem väldigt mycket bättre. Så gillar jag att sätta tömmarna. Sen beror det ju lite på från häst till häst.
Ja.
Vad som funkar bäst liksom.
Mm.
Och vissa hästar så har jag bara dragit liksom rakt igenom, och har jag det alltså då likadant på båda sidor, då kan jag ju såklart byta varv lite mer flexibelt. Men annars så gillar jag att sätta så, så att man verkligen känner att man kan få igenom den där innersidan och jobba lite ställningen fast man tömkör. Så att det tycker jag funkar jättebra. Men också se till när du tömkör att du har bra grejer som sitter still och liksom är bra för hästen, men också att du kanske tar lite hjälp om du inte har tömkört mycket själv. Att börja tömköra. Jag har ju alltid tömkört vad jag kan komma ihåg. Eller det började med att jag, alltså så, när jag jobbade med min hästa så jobbade jag dem från marken och longerade dem, och så longerade jag alltid inspänt, för att jag tycker inte det är så mycket vits att longera utan inspänning. Då kan man lika gärna gå en promenad. Eller så, absolut om man ska rasta av hästen. Men att bara longera utan inspänning tycker jag inte ger så mycket. Så att jag har alltid longerat med inspänning, men på senare år så har jag verkligen mest bara tömkört.
Ja.
Men tycker man att det är svårt, så kanske ta hjälp av någon, men också våga prova dig fram och börja inte med din första tömkörning med att kanske så avancera och följa fyrkanten och göra massa krumelurer, utan håll dig på en volt och sen bara
skritt och trav,
skritt och trav, och hitta liksom hur du ska göra.
Ja.
För det är verkligen ett jättebra komplement till ridningen.
Ja.
Och det gör vi ju alltså från 3 års ålder. Så
jag tänkte säga det är ju unghästarna går mycket på töm, för att också, alltså de rids ju inte så himla många dagar i veckan, och då är det jätteskönt att kunna jobba dem från marken, så att de fortfarande får, ja, man, då kanske man tar ett lättare pass och så får de mera jobba med huvudet och tänka lite, och så behöver de inte ha en ryttare på ryggen.
Nej, och jag ser alltid till att tömkörningen funkar innan jag sätter mig på hästen till exempel. Det är så att de fattar höger, vänster och styrningen.
Fram och bak. Jätteskönt om de kan det redan innan man hoppar upp.
Exakt, det brukar underlätta lite.
Ja.
Men också att man kan börja jobba dem lite i form från marken innan man också sitter upp och rider. Och vi börjar ju jobba våra 3-åringar. Alltså vi kräver ju inte att de ska gå på tygen det första de gör.
Nej.
Men vi jobbar dem ju absolut inspända på något sätt innan vi sätter oss i sadeln.
Ja, och att de är riktigt bekväma där innan man tar steget och hoppar upp.
Precis, för det är ju där någonstans de till slut ska hamna ändå.
Ja.
Om det är en dressyrhäst, vilket 99% av alla hästar som är här är ju liksom tanken att de ska bli dressyrhästar. Och där måste de lära sig, precis som en hopphäst, att gå mellan hand och skänkel.
Ja.
Smurf. Nej, men det är verkligen, jag vill verkligen pusha på det. För att det har påmint mig i veckan, för att det har verkligen gett mig bra lösningar på 3 hästar. Och det behöver inte bli en diskussion när man sitter på.
Nej.
Så att det är verkligen recommend.
Big recommend.
Ja. Ja. Nej, men det var allt från oss den här veckan. Det var lite blandat avsnitt med tips och sjukhusuppdateringar.
Ja.
Jag hoppas att vi slipper de här sjukhusuppdateringarna snart. Och vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Thank you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.